Du lyssnar på Tredje rikets sista dagar, maj 1945, av Lars Eriksson Wolke, inläst av mig, Martin Halland. Kapitel 1. Inledning. Det torde vara få historiska företeelser som är lika omskrivna som Hitlers tredje rike i såväl vetenskaplig som populär litteratur. Det finns snart sagt inte en aspekt på Nazityskland, andra världskriget och förintelsen som inte har vridits och vänts på. Detta gäller inte minst Hitlerväldets apokalyptiska undergång med Führerns självmord i sin bunker i Berlin, medan rikshuvudstaden erövrades av sovjetiska trupper. Varför då skriva en bok till om detta ämne? Det är som om många forskare och författare har gjort halt efter den villkorslösa tyska kapitulationen 7-8 maj 1945. Det gäller förvisso inte alla, allra minst i Tyskland, men icke desto mindre är det ett faktum. Men Tredje rikets regering fanns formellt kvar ännu i 2 veckor, till den 23 maj. Min ambition har varit att teckna detta, relativt sett, okända slutkapitel av Nazitysklands historia. För att kunna göra det begripligt har jag tagit avstamp i de sista krigsveckorna före och efter Hitlers död. På så sätt blir det förhoppningsvis lättare att förstå varför den nye rikspresidenten, storamiral Karl Dönitz, och hans regering i Flensburg agerade som de gjorde. Under dessa veckor kom kriget allt närmare Sverige, såväl i form av flyktingar över Östersjön som de dramatiska händelserna i samband med Danmarks och Norges befrielse. Därför har jag ägnat en del av denna bok åt ett svenskt och skandinaviskt perspektiv på krigets slutskede. Alla skildringar av Tredje rikets sista tid efter Hitlers död i Führerbunkern har fått luta sig mer eller mindre starkt mot memoarer skrivna av några av de inblandade. Därmed talar vi om ett potentiellt mycket tendentiöst källmaterial, i synnerhet som 2 av författarna, Albert Speer och Karl Dönitz, var dömda för krigsförbrytelser och efter avtjänat fängelsestraff hade all anledning att tvätta sitt rykte inför eftervärlden. Hitlers personliga arkitekt och rustningsminister, Albert Speer, försökte redan under Nürnbergprocessen frita sig från så mycket ansvar som möjligt. Och när det inte gick så erkände han oförbehållsamt sina misstag och hur han lockats att följa regimen. Speer ingick också i Dönitz-regeringen i maj 1945 och därmed är han en viktig källa till händelseförloppet, även om han är väldigt mycket mer kortfattad än när han beskriver händelser då Hitler fortfarande var i livet. Efter sitt 20-åriga fängelsestraff gav Speer ut sina memoarer, i vilka tvättningen av hans personliga rykte fortsatte. Liknande ansträngningar gjorde han i många av de intervjuer han gav innan. På senare år har däremot bilden av honom framträtt som allt mer komplex och motsägelsefull. I en intervju 1971 med den svenska journalisten Jan Mosander framhöll Speer att han inte ville veta mer när han fick antydningar om vad som försiggick i Auschwitz. Vi människor är ju så konstruerade att vi inte vill känna till något som kan tänkas vara oangenämt. Huvudpersonen själv, storamiral Karl Dönitz, ansågs ännu under våren 1945 vara en av Hitlers trognaste anhängare. Mycket av hans göranden och låtanden avspeglade en troende nazist, även om han som militär fackman rimligen förstod att tiden var utmätt för Tyskland. Men hur tänkte och agerade han när Führern var borta och huvudansvaret låg på Dönitz själv? Inom en vecka som tysk statschef hade han fört landet till fred med de allierade. Återspeglade detta hans verkliga ambitioner? Eller var det ett uttryck för att han inte såg några andra alternativ, oavsett vad han tyckte, innerst inne? Karl Dönitz dömdes i Nürnberg till 10 års fängelse och han släpptes 1956. År 1958 gav han ut sina memoarer och blev därmed en del av den formliga flodvåg av memoarförfattande personer från Tredje riket, i vilken vi hittar namn som generalstabschefen.